Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var ju nästan min grej då, att jag skulle försöka slå dem hela tiden liksom. Det var ju från första läget, så var jag ju liksom, ja, jag skulle vinna allt typ, eller jag skulle liksom, det var ju så jag tänkte, jag måste visa hela tiden att jag ska vara med här och att jag vill ju slå dem liksom. Det såg jag som någon sorts merit att jag tar dem här på ett intervallpass eller liksom först upp i backarna sådär. Men jag insåg ju snart att kanske inte alltid de tävlar tillbaka liksom, utan att det var nog mer jag själv som slogs där och tävlade.
När han var yngre var han blyg utanför skidspåren, men med skidorna på blev han kaxigare. Veckans poddgäst är Marcus Hellner, född den 25 november 1985. När han blev uttagen till landslaget gjorde han allt för att sätta alla andra på plats. Han tävlade i varje moment till de lite äldre åkarnas förvåning och kanske också irritation på killen som skulle vara först upp för varje backkrön och varje intervall. Men den inställningen lönade sig. Marcus har tagit 3 OS-guld och 1 OS-silver. Från VM har han 1 guld, 3 silver och 1 brons. Han är född och uppväxt i Lerdala i Västergötland, inte Sveriges största skidmetropol direkt. Men idag står han staty i Skövde, en staty som restes efter VM-framgångarna 2011. Han bor dock sedan länge i Gällivare dit han flyttade för att gå på skidgymnasium efter grundskolan.
Ja, jag tyckte det var väldigt kul att hålla på med alla möjliga idrotter och sådär. Och liksom gillade det. Sen var jag inte så... Det var inte så att jag följde fotboll eller skidor eller sådär. Utan det var väl mest som, ja, för vem som helst så liksom. Det var inte att jag var, ja, jag kollade inte så mycket skidlopp och sådär. Utan det var mer att jag själv tyckte det var roligt att åka liksom. Och jag hade liksom ingen koll på egentligen, när jag var liten, vilka som var med i landslaget och hur det såg ut och ja. Utan det var väl, man följde väl med på de här stora grejerna, men annars hade jag inte så mycket koll och var inte så intresserad. Och väl kanske inte fortfarande heller, men
är det det? Runt omkring så att säga, idrottsmässigt?
Nej, jag har försökt ibland liksom. Och det, man känner ibland att det kanske hör till lite allmänbildning liksom, att veta vissa saker. Men det är inte så att jag per automatik liksom har det intresset och följer med och sådär. Det kan ju vara intressant att se liksom reportage och så om vissa individer liksom, och utifrån min sits liksom, det är kul att se hur andra, ja, hur de tänker och gör i sin träning. Det tycker jag är liksom intressant, men det är inte så att jag följer liksom fotboll och att jag följer alla idrotter på det sättet, utan det är mest att, ja, jag gillar liksom bakgrunden till det ibland liksom.
Hur menar du då med bakgrunden?
Nej, men vad som krävs för att bli bra och hur det är i andra idrotter och ja, som sagt hur de tänker och hur man satsar liksom, och det är rätt intressant att liksom se skillnaden mellan sin egen idrott och hur andra gör liksom. Och ibland så är det roligt för att man känner igen sig, även fast det kan vara en helt annan sport, så känner man igen sig i tänket liksom.
Men Lerdala låter ju inte som en jätteskidmetropol.
Nej, det gör det väl inte, men ja, nej, det var ändå ganska stort intresse när jag var liten. Så, alltså, de flesta höll på och det var väl ändå hyfsade vintrar. Jag bor ju i foten av Billingen och där är det väl rätt så snösäkert liksom, för att vara Västergötland. Och som sagt, skidintresset det fanns ändå. Liksom, det var många som höll på och det var mycket tävlingar och så runt omkring. Och det intresse, eller liksom det här, det har ju minskat nu liksom. Nu är det inte alls samma, att det, vad jag vet i alla fall, nu har jag ju varit länge sedan jag var liten och var där, men i alla fall på min tid så var det väldigt mycket såna här små tävlingar som var runt i liksom byarna, och det var, kunde vara flera varje vecka liksom. Och det tror jag var rätt, ja, jag tyckte det var kul liksom att få runt och se andra ställen och gillade att tävla och sådär. Och det var, ja, det tyckte var liksom en, det var roligt.
Din pappa tävlade också, har jag, ja, läst. Så du följde hans fotspår kan man säga då, eller?
Ja, inte så egentligen att jag följde hans fotspår. Jag såg ju mer han åkte i Vasaloppet och har gjort det rätt mycket. Men han var ju med på alla de här tävlingarna och åkte själv också i seniorklassen liksom. Sen var väl han inte så jätte supervass då, men han, nej, men han gillar ju att tävla och träna liksom. Och kanske han, ja, han har alltid jobbat och haft ett annat liv så, men alltså det var ju klart att man hade ju lite tack vare min familj och han och morsan och sådär som jag håller på, att de har dragit med en och liksom att man har tyckt att det är kul och att de har varit med också ett sådär, ja, då det är lättare att fortsätta då när föräldrarna är liksom intresserade.
Mm. Så att när du var liten och körde tävlingar i de yngre klasserna, då tävlade din pappa också i seniorklassen så att säga, så det var en...
Ja, absolut. Det kan vara att någon av syrrorna, de har också hållit på. Jag har ju tre äldre systrar. Så att de körde väl också liksom. Så det var väl hela familjen var väl ute och tävla liksom. Och det var inte bara mig det handlade om, absolut inte, utan det var alla körde sitt lopp liksom. I samband när det var liksom orientering eller löptävling eller vad det är, så alla hade ju sin, det var ju deras liksom, det var inte bara att de följde med och tittade, utan de körde ju själv. Och det, nu så här efterhand så tycker jag att det är ju roligt att det är så liksom. Det är, då, jag förstår ju att det är roligare själv att vara lite engagerad och själv göra något eget också, inte bara följa med barnet och liksom. Titta.
Men din mamma var hon tävlade inte då?
Nej, hon körde väl, hon var väl den som, hon åkte ju mycket skidor och hon var ju tränare i klubben och var liksom engagerad och ja, ideellt sådär. Men hon tävlade väl inte så själv liksom. Det var, hon sprang väl lite orientering och sådär, men på skidloppen så var väl hon mest med liksom. Mm. Och var ledare.
Men hur gammal var du när det blev organiserat? Att du började, kom på att nej, men jag ska också, eller de kanske bestämde åt dig att du skulle tävla när du var liten.
Ja, nej, jag vet inte. Det har alltid varit en del av mitt liv sådär. Och att det var en sak som vi som familj gjorde, att vi var runt och tävla eller runt på olika evenemang eller alltså skidåkning eller vad det nu var, löpning eller orientering och sådär. Man följde med klubben lite grann. Det var ju som en del i det här föreningslivet. Och det var så mycket, ja, det var ju tillsammans med vänner och familj liksom, som man var ute och gjorde sådana saker. Så det har ju alltid varit en del av det, sen att det blev mer organiserat, jag vet inte, det har bara trappats upp mer och mer liksom. Det är inte så att jag bestämde mig plötsligt för att nu ska jag satsa på det, utan det har alltid varit en del av det. Sen blir det väl mer och mer liksom allvar, eller vad man ska kalla det, eller att man, ja, tar en ståndpunkt att man vill kanske åka lite längre och tävla liksom. Att för från början så var det ju liksom bara inom en 5-milsradie typ som jag tävlade. Sen blev lite äldre, då var man ju i Göteborg, och sen när man varit ännu mer äldre då åkte man upp till Dalarna, och sen till slut så var det hela Sverige liksom.
Kommer du ihåg din allra första tävling?
Nej, det gör jag inte. Jag vet inte. Det var ju förmodligen någon sån här poängtävling då som fanns i klubben. Jag tror vi hade så här, varje tisdag så var det poängtävling hette det då. Så då var det att man åkte 2,5 kilometer och fick väl någon, det var någon som samlade poäng då, och ju mer man var med desto större chans att man vann hela säsongen då. Så jag förmodar att det var någon sån typ av tävling, men jag kommer inte ihåg. Jag minns ju såklart några av de där loppen liksom, och att det var väldigt roligt. Jag tyckte det var himla kul. Det var ju liksom, det var mycket folk med och hela byn var där liksom, alla olika åldrar och liksom väldigt mycket gemenskap och sådär. Och så ja, det var en trevliga tillställningar liksom.
Var du bäst redan från början?
Nej, det var jag inte. Som när jag var liten var jag inte speciellt. Jag tror inte jag märkte ut mig på något sätt så här mot andra. Utan snarare så var väl en bra bit efter liksom. Så där. Jag hade nog mycket att utveckla liksom, både liksom, i teknik och ja, allt möjligt. Så där. Men jag tyckte det var roligt. Det var väl det som fick mig att hålla på liksom.
Mm. Men vid någon tidpunkt så måste det ha varit mer att du började satsa i ungdomsåren och sikta på skidgymnasiet och så vidare.
Jo, jag var liksom året innan man skulle alltså söka skidgymnasium, då var det väl lite mer att man tränade lite mer som man gör på ett skidgymnasium, att man följde upp med träningsdagbok och man grupperade in träningarna i olika intensiteter och sådär. Det gjorde jag ju aldrig innan, utan då var man ju bara mest ute och åkte liksom. Och visste som inte riktigt att det fanns ett sånt tänk liksom. Men sen inför att man sökte skidgymnasium, då tog man ju reda på lite sånt och hade lite mer koll och sådär. Men det var väl egentligen först när man gick på skidgymnasiet som det var lite mer en satsning liksom. Det var då man bestämde sig lite mer för att verkligen ge det här Ja, det var en ganska tydlig grej att flytta 130 mil norrut, för det, bara det var ju som en grej att ja, men nu satsar jag på skidor liksom.
Du sökte till Moras skidgymnasium men kom inte in där, men kom in i Gällivare. Stämmer det?
Ja, jag sökte faktiskt alla skidgymnasium i Sverige. Det var 5 stycken då, som man kunde söka. Och Gällivare var mitt femte ansval. För det var längst bort. Liksom. Jag sökte i den ordningen då, det som låg närmast. Jag hade liksom ingen koll på något av dem. Liksom. Som sagt, jag hade ju inte så jättegrymma resultat. Och kanske inte var... Man gör ju så här intervjuer om man ska... söka till skidgymnasium, men jag tror jag gjorde väl inte jättebra intryck kanske liksom. Jag var ju rätt blyg i den där åldern och liksom, ja, sa väl inte så mycket liksom. Och det kanske spelar lite roll liksom, för att det är lite grann den där intervjun som de går på ibland tror jag.
Men vilka så. Typer av frågor fick du då, eller vilka typer av frågor får man då?
Nej, det kommer jag inte ihåg faktiskt alls, men det kan ju vara lite såna här saker som ja, men ja, hur tänker man på sin karriär, så såna grejer, och det är ju inte så lätt att svara på det när man är liksom 15 år eller 14 år och lite blyg liksom, inte riktigt vet vad man, hur man tänker liksom. Det enda jag ville var ju att satsa på skidor liksom. Men jag är ju väldigt glad för att jag kom in i Gällivare, för att det var, ja, jag trivdes ju väldigt bra direkt och jag fick ju liksom, har ju många bra kompisar som jag fortfarande har daglig kontakt med, och liksom jag bor ju kvar där, och det var väldigt roliga år liksom. Och framförallt första året tyckte jag var jättekul. Det var väldigt spännande och nytt att flytta så där långt upp, och det var lite annorlunda för en västgöte som knappt var utanför Lerdala liksom.
Men du säger att du var blyg då. Hur kunde det ta sig uttryck så att säga? För det är ändå en individuell sport där det gäller att liksom, man ska hävda sig och kanske ha stora drömmar och så.
Ja, alltså jag tror just i skidspåren, då har jag nog aldrig varit blyg. Då har jag nog vågat ta för mig liksom. Aldrig varit rädd för att utmana och liksom, ja, vara fysisk eller vad man ska säga liksom. Jag tar för mig och jag är tuff. Det tror jag aldrig varit ett problem för mig. Men det är väl så här vid sidan om. Då har man väl mest varit den som, ja, i alla fall när jag var yngre. Och jag har stått så här lite i bakgrunden kanske och inte sagt så mycket liksom. Och inte vågat så där. Och jag kan väl fortfarande vara blyg, men jag tror jag har lärt mig ganska mycket av det som jag, ja, alltså det här livet, så det blir ju väldigt mycket att man träffar folk och att man ibland får stå inför folksamlingar och sånt, men det hatade ju när jag var liten liksom. Det tyckte man inte var kul då.
Vilka i landslaget kollar du på och lär dig av när det gäller det liksom, som...
Ja, nej, det tänkte jag inte så mycket på, utan det var mest skidåkning man fokuserade på. Alltså det var inte som att tänka att jag ska vinna att bli blyg, det var ingenting, det var inget tänkande, utan det var nog bara något som man blev mer och mer van vid. Sådär, utan det var ju mest, när det handlade om landslaget och skidor och allt det där, det var ju mest bara prestation och resultat och liksom bli bättre där i spåren, och det var ju det som var stora målet liksom.
Hur var du i skolan då?
Ja, jag var väl... Ja, jag gjorde väl inga... Hade väl inga super kanske resultat i plugget, men jag var nog rätt så här fokuserad på skidorna liksom. Framförallt på gymnasiet. Och det är klart, jag gick ut med helt okej betyg tror jag. Det var nog liksom översnittet i alla fall, men jag var... Tänket var jag absolut inte på skolan, utan det var ju skidorna som gällde. Mm. Farsan har ju alltid skojat med mig, eller ja, han har alltid sagt liksom att det finns alltid komvux. Sådär. Och det är ju ett skämt, men det ligger lite grann i det på något sätt. Att, ja, det är ju bara att köra på det man gillar och det man vill. Liksom. Och jag vill ju satsa på skidor. Liksom. Och för mig det var det lite sådär att det är lite antingen eller på något sätt. Att, ja, jag kan som inte hålla på med för mycket åt gången liksom.
Under junioråldern, när du satsade vidare, hur såg du på, om man ska säga, framtiden? Vad körde du för mål? Vad hade du för målsättning då så att säga? Då var, när du var på väg och liksom att glida in i senioråldern?
Men jag tänkte nog mycket på, jag fokuserade väl mycket på de här, att det var ju de här skandinaviska kupper och junior-VM och liksom, ja, det var ju det här att liksom försöka slå sig in i laget lite grann. Det var väl ett tänk man hade lite grann. Och man tittade väl lite grann på de grabbarna i laget. Det var inte så att jag kände att jag kommer slå dem liksom. Men jag sneglar väl på dem och försöker, liksom, ja, jag vill ju bli så där bra också och satsa på det liksom. Och det var ju fullt fokus på att prestera på de här loppen som fanns då liksom, och det var ju liksom försöka komma ut på världscup och så där. Det var ju liksom mina mål så där. Det är ju svårt den där åldern för att man har ju som inget, ja, det finns ju de här U23 VM. Det var lite det som var mitt mästerskap då. Men jag kände ju samtidigt att det här är ju inte riktigt, det är inte toppen liksom. Jag vill inte få fightas i de där loppen. Jag vill ju vara på världscup och på riktiga VM liksom. Det var ju det som var stora målen. Men ja, man får ju ta det lite grann i sin takt, även om jag kom in ganska tidigt ändå liksom i laget. De tog in mig som andra års junior, och det var jag inte riktigt beredd på liksom.
Man har ju en bild av hur det kan kännas när man får samtalet att man är uttagen i landslaget, att nu att det blir som ett steg till som man når. Kommer du ihåg när du fick beskedet om att du skulle vara med?
Jo, det minns jag väldigt tydligt. Det var ju Inge Bråten som tog med mig, och det var ju då på, det var väl precis, jag var faktiskt här i Bruksvallarna, så var det inför avslutning, det var en avslutningslopp här i Bruksvallarna.
Vilket år pratar vi nu?
Ja, vilket år var det? Det var ju mitt första år som senior då, tror jag det var. Alltså slutet av den säsongen.
Just det.
Och in mot andra året, jag tror det var då. Jag hade gjort ett år som senior i alla fall. Och jag fick samtalet här, vi tror på dig Marcus, och, eller jag tror på dig, sa han. Och att jag vill ha med dig i laget och att du kommer vara som... Det var liksom inte att jag var med i laget, jag skulle vara med på alla läger och få allt sådär. Men jag var som en... Vad var han kallade det? Det var någon sorts utmanare eller något sånt där. Och jag var ju jäkligt glad för det liksom. Jag tyckte det var stort. Och ja, det såg jag framåt. Det tände ju liksom gnistan i mig lite grann. Att ännu mer liksom satsa på det. Och det var ju väldigt spännande att få chansen. Och jag hade ju inte något superresultat för att förtjäna den där platsen. Men han trodde på mig och liksom, vågade stå för det liksom. Att jag skulle vara med. Det betydde väldigt mycket för mig liksom. Och ha hans liksom stöd även i gruppen. Då, för det är inte så lätt att komma om man kommer in som ganska ung och kanske inte riktigt har resultaten. Så här, men då står ledaren där och liksom, ja, han ska vara med och vi tror på honom liksom. Så det betydde mycket.
Man kan ju tänka sig som sagt att det är lite speciellt, för eftersom det är ett speciellt liv som ni lever. Nu spelar vi in det här just i Bruksvallen när ni är på ett sånt här läger som ju har blivit supervardag för dig. Men ja, när man kommer in ny, kom du ihåg vad du tänkte om omgivningen och stämningen och så?
Jo, jag var väl rätt, jag tror jag var rätt så här försiktig liksom och ja, tog väl inte jättemycket plats. Jag var väl liksom, jag hade ju stor respekt för de här som var i laget. Och i Mattias och Anders och Johan och liksom, det var ju de, jag förstod att jag är ju inte alls lika bra som de här liksom. Men och jag var väl lite så att tog inte så mycket plats, men jag tog nog rätt mycket plats nu väl var att träna och tävla och liksom körde intervaller och sånt. Det var ju nästan min grej det där, att jag skulle försöka slå dem hela tiden liksom. Och det var ju från första lägret så var jag ju liksom, ja, jag skulle vinna allt typ, eller jag skulle liksom, det var ju så jag tänkte, jag måste visa hela tiden att jag ska vara med här och att jag vill ju slå dem liksom. Det såg jag som någon sorts merit att jag tar dem här på ett intervallpass eller liksom först upp i backarna och sådär. Men jag insåg ju snart att kanske inte alltid de tävlade tillbaka liksom, utan att det var nog mer jag själv som slogs där och tävlade. Och det kanske liksom vart lite för mycket ibland så där, att det var, ja, det är inte på lägen när du ska vara stark liksom, utan det är till vintern. De laddar väl för vintern och jag laddar lite för mycket på lägen. Men jag tror ändå jag lärde mig en hel del av det. Jag var tuff liksom jag kunde kriga och liksom, ja, jag tror jag fick ut någonting av det i alla fall. Även fast det kanske inte är bästa upplägget inför en säsong.
Fick du hjälp att kanalisera energin rätt så att säga då? När du liksom, istället för att köra hjärnet för att bevisa då och vinna över dem på ett intervallpass på ett träningsläger i oktober?
Ja, nej, jag tycker om Inge väldigt mycket. Han är en av de som betyder väldigt mycket för mig och liksom, han är ju en underbar person liksom, eller vad. Han har gått bort nu. Men han var ju den som sporrade mig till det här, att jag skulle visa. Så att han stod ju liksom och hejade på toppen när vi kom och liksom pushade på att det är tävling och race och visande vem som är stark och sådär. Så att han manade ju på mig liksom och var ju väldigt positiv. Och det var ju så här, kunde jag prisutdelningar efter ett intervallpass liksom, vem som vann intervallerna liksom. Så det var lite den stämning vi hade i laget då, att det var mycket det där tävlingssinnet på intervallerna och att det skulle krigas så där, så att han var väl den som manade på. Och jag tror att det kan vara bra ibland, men kanske inte alltid, och nu har vi väl lite mer en lugnare ton så sätt och fokusera mer på loppen. Men jag gillar ändå liksom inget sätt att se på det, för att det fick mig att tända till väldigt ofta liksom, och framförallt tro på sig själv liksom. Det var en mästare på att få till.
Vad sa Johan Olsson till exempel de gångerna? Han kanske, som sagt, som du sa, han kanske inte tävlar tillbaka mot dig när du liksom körde järnet för att vinna ett intervall. Alltså, hur såg de på dig?
Jag vet inte. De reflekterade absolut över att jag alltid körde på och att jag liksom skulle bevisa något hela tiden liksom, och tyckte säkert att jag var lite större ibland liksom, som alltid gjorde det. Men samtidigt så jag tror ändå någonstans att de såg att men det kanske kan bli något också, att det fanns väl lite kapacitet, för det, ibland så slog jag ju dem faktiskt liksom, och så där. Det gick ju inte någon topp bra den säsongen, så jag blev uttagen till VM och allt liksom, och det gick ändå uppåt, men jag var inte lika bra som dem liksom. De var ju fortfarande de som var stark, men jag tyckte vi var ett bra gäng liksom, och absolut, det var jag försökte slå dem, jag såg ju upp till dem väldigt mycket också. Jag antar att de kände det också liksom, att det var ju liksom lite, ja, man ska inte säga att det var mina idoler, men att jag hade respekt för dem och såg upp till dem liksom. Jag tror det är rätt viktigt så där när man kommer in som ung, att även kunna visa det, och speciellt om man är så där att man vill slå dem, att man kan göra det på ett ärligt sätt liksom, att man visar att, för att jag tycker att de är bra liksom.
Du, det VM som du blev uttagen till, det var väl 2007 då, Sapporo.
Ja, precis.
Som var det VM där du fick ditt genombrott också.
Ja.
Så där. Jag undrar hur ni i en grupp där det finns sådana som är lite äldre, varit med många år, och när du kom in och var ny, hur jobbar man med en sån grupp där det finns ganska tydlig, vad ska man säga, status eller hierarki, och några har gjort det här och några inte, alla håller samma nivå och sådär. Hur handskas man med sånt?
Nej, vi handskas inte direkt så. Det vad ska man säga, det löser sig ofta själv tycker jag. Alltså, jag har aldrig haft några problem i den här gruppen att någon som har mer resultat skulle vara mer värd på något sånt sätt, eller liksom få, det är klart ibland så får de större utrymme liksom, att de blir mer, man lyssnar lite grann på dem, men det kan ju vara lite grann också för att de är äldre liksom och har varit med länge och sådär. Och någon som är en ung, ja, jag tog ju kanske inte så mycket plats när vi satt och planerade liksom vart vi skulle ha läger eller såna där saker, då sa ju inte jag så mycket liksom, för att jag har ju inte varit med något liksom, och hade väl inte så mycket åsikter egentligen så. Utan jag tyckte väl mest att ja, men vi ska köra hårt, och jag fann väl mig mer i alla situationer liksom, vart vi skulle på läger och sådär. Nu så har jag ju mycket mer åsikter och tycker saker, vart vi ska vara och hur vi ska göra träning och allt sånt där. Men det är väl för att man har varit med några år liksom i det här. Men det är väl inte så att man har någon direkt plan, utan det handlar väl som alltid att man ska visa varandra respekt liksom, och det är ingen som är mer värd bara för att han har mer resultat liksom. Och det tror jag är mycket upp till ledarna att behandla alla lika liksom, på det sättet. Att alla ska få liksom lite sin plats. Sen är det klart att man ska liksom individanpassa vissa grejer liksom, och det går inte speciellt i ett landslag där det är så elitinriktat, och det är liksom så prestationsinriktat, så att vårt syfte, det är ju, man får inte glömma bort att det handlar ju om att ta medaljer liksom och vinna tävlingar. Det är därför vi har ett landslag liksom. Det är inte för att vi ska bara vara här och ha det gött och må bra liksom, utan det är för att vi ska bli bäst liksom. Och då ibland så måste man göra vissa liksom, ja, specialupplägg för en del och sådär. Och det måste ju man ju kunna ta också som en i gruppen liksom.
Att veta att vissa har, vad ska man säga, en särställning på ett speciellt sätt.
Och, lite så kan det vara, att de kräver ett eget upplägg och sådär. Ja, det är ju så lite grann. Att alla, det går liksom inte att dra alla, alla kan inte ha exakt samma upplägg liksom, utan det måste vara lite skillnad. Men sen får det inte bli för mycket stora utsvävningar liksom, utan vi är fortfarande ett lag, så det är liksom en balansgång det där, och kunna hålla ihop det där. Men jag tror det är i alla fall mycket upp till ledaren att se alla, och inte liksom bara för att det är en som har haft resultat att då är det bara den vi fokuserar på liksom. Och det tror jag skapar bara osämja i gruppen liksom.
Ett landslag fyllt av starka individualister, inte alltid helt lätt att handskas med. En seger är en personlig triumf inom gruppen. Men lagarbete lönar sig också, inte bara i stafett, den svenska paradgrenen. Under OS i Vancouver, när Marcus Hellner vann guld i skiathlon, så kom det guldet efter ett tajt samarbete mellan Anders Södergren, Marcus själv och Johan Olsson. Det var när Olsson ryckte och de andra två bromsade fältet som det hela slutade med en klassisk spurt som gav OS-guld till Hellner och brons till Johan Olsson. Så här lät det i Radiosporten när Dag Malmqvist och Torgny Mogren kommenterade.
Härligt, en bra kurva nu. Fint glid in på stadion.
1-2.
Kom igen nu. Vilken dramatik.
Det är Olsson eller Hellner. Nu är det Hellner i ledningen helt plötsligt bara för det.
Ja, Hellner har ett tag och lite riggul. Har vi sett utanför spåret också. Och Lägg påverkar och avhängd.
Ryssel är borta.
Två medaljer.
Lägg och kommer tillbaka. Olsson är också väldigt trött.
Han tar Hellner.
Ja, men det gör han. Marcus Hellner går mot guld. Kan Angere svara? Vi tror det. Än så länge har Johan Olsson bronset.
Kom igen nu, Johan. Håll, lägg på bakom dig.
Men ryssen kommer farligt.
Johan!
Marcus Hellner går mot guld. Marcus Hellner går mot guld. Inget kan stoppa Marcus Hellner.
Kom igen nu, Hellner! Sista rakan!
Är det klart, Mogren? Jag brukar vara nervös.
Ja, det är guld! Det är guld!
Marcus Hellner, hur blir det för Johan Olsson? Han har bronsplatsen än så länge.
Johan har brons!
Han gör det! Han håller ryssen bak och säger att det är Sverige guld! Och Sverige brons!
Sverige guld!
Sverige guld!
I takt med framgångarna har Marcus Hellners marknadsvärde förstås ökat. Sponsorer vill in och synas. Och Marcus har gjort som bland annat Petter Northug i Norge, valt att samarbeta med sponsorer som inte är helt okontroversiella. Northugs samarbete till exempel med energidryckesbolaget Red Bull väckte närmast en folkstorm i Norge för några år sedan. Där var drycken totalförbjuden fram till 2009. Marcus har samma sponsor, men han har kommit undan debatten om faran med energidrycken. Han har fått frågan några gånger och svarat att han gör som han vill. Och både Petter och Marcus sponsras också av ett pokerföretag som förstås ser fördelarna med att två av skidvärldens största marknadsför deras bolag. Skidsporten går efter samma regler som så många andra branscher där pengarna styr.
Poker har alltid varit en sån här grej man har gjort lite på läger. Man är ett gäng och det är kul att hitta på någonting på kvällarna. Då har det blivit att man spelar mycket kort och sådär. Så att det har jag alltid tyckt är roligt att spela. Sen så kom ju liksom internetpoker när jag gick på skidgymnasiet. Och då var ju det roligt. Det är ju rätt kul att sitta och spela när man är på resande fot och sådär. Och ha någonting annat att tänka på liksom. Men sen var det också då, på grund av att jag hade lite, så här, lite intresse, så fick jag förfrågan från Petter Northugs gäng om inte skulle komma och spela heads up mot han i Las Vegas och även köra rullskidor på vad heter det, ja, där då, mot han. Och det tyckte jag lät som en rätt häftig idé, och framförallt på grund av att jag fick möjlighet att spela poker-VM då. Och det tyckte jag var, det var väl det roligaste. Så att det tackar jag till absolut. Och i och med det så fick jag liksom en sponsor på PokerStars och har haft liksom samarbete med dem sedan dess. Vi har väl gjort lite såna där grejer ibland. Båda har ju som ett intresse för pokern, så att det är väl därför det finns.
Är det helt okontroversiellt, tycker du, att vara sponsrad av ett pokerbolag sådär?
Ja, jag har absolut inga problem med det. Som sagt, det har alltid liksom varit mitt intresse. Och jag känner ju att det finns ju... Poker får ju ofta lite så här dåligt rykte av att... jag ser ju pokern liksom som en... det är, för mig är det ju absolut en mental utmaning liksom, och en utmaning att vara bra på det. Och det är ju ingen slump för mig att, som när jag har varit på de här pokerturneringarna, att det liksom är ungefär samma folk som kommer till de här finalerna varje gång. Och att jag själv inte riktigt lyckas där.
Vad beror det på då?
Nej, men det är ju proffs. Alltså, de är ju duktiga på det. Och visst, man kan prata om slump och allt möjligt, men på lång sikt så ska du lyckas där, ska du vara duktig. Och jag har ju sett själv hur de förbereder sig och hur de är på tävlingar, och det är ju jäkligt likt hur vi är liksom, som skidåkare eller som idrottare på det sättet.
På hur menar du då, med uppladdning eller?
Ja, men alltså de är väldigt fokuserade. Man kan ju tänka först att ja, men det är väldigt så här, ja, att hur undrar du det, komma till Las Vegas? Man har hört mycket om Las Vegas, att det festas en del och att det är allt möjligt liksom, och det är, ja, oseriös stämning eller hur man ska kalla det liksom. Och då tänker man att ja, men det är väl likadant på den här turneringen då. Men då kommer man dit och det är liksom, du ser inte någon som dricker alkohol, alla är väldigt liksom fokuserade, och man ser att det är mycket känslor liksom. De blir besvikna, de blir glada, alltså det är väldigt liksom ett idrottssammanhang, bara det att du har inte den här fysiska bara förutom att du ska sitta i 12 timmar och orka vara där. Men nej, jag ser det väldigt mycket som en idrott liksom, och jag förstår att det är poker, handlar om att se sina begränsningar liksom. Och jag spelar för att det är kul, och jag vet att jag kommer aldrig bli lika bra som dem liksom.
Vad är det du saknar där då?
Ja, nej, jag saknar väl förmåga. Alltså min svaghet som pokerspelare, det är väl liksom kunna ha den där känslan för när du ska satsa och inte satsa, och liksom ha en känsla för de andra spelarna liksom, hur de fungerar när de spelar. Det kräver ju väldigt mycket, vad ska man säga, man ska ha någon sorts förmåga liksom, att kunna hantera det och veta och liksom kunna läsa folk. Det är ju det viktigaste liksom. Det är klart att en viss del, det behärskar man ju, men jag känner mig ganska genomskinlig liksom, när de här riktigt, man har ju någon gång hamnat vid något bord, till exempel Johnny Lodden från Norge som är väldigt duktig, har vunnit väldigt mycket liksom, och man blir rätt så här, bara när man får en blick liksom, när man ska försöka satsa där, så känner man sig rätt iakttagen liksom. Och det är svårt att hantera liksom. Men det är väl för att jag vet att jag inte är så duktig liksom, och hade jag varit lite duktigare liksom, och övat ännu mer liksom, eller spelat mer, så kanske jag hade varit lite mer säkrare liksom. För i skidåkningen, där är jag ju väldigt säker, där känner jag mig inte liksom, jag känner mig inte skraj, eller jag känner mig liksom inte, vad ska man säga, jag har ju självförtroende där liksom. Så där tål jag ju att vara iakttagen liksom, och törs bli utmanad och allt sånt där. Men pokern är en lite annan värld för mig så.
Ja, i skidvärlden så är det ju du och Petter Northug som har liksom, ja, vad ska man säga, förknippas med poker. Hur pass värd har ni kommit varandra nära just genom det, du och Petter?
Nej, inte det. Alltså inte mer så än att vi har sett stå liksom, och
det måste ha varit bra för pokerbolaget att ha två idrottspersonligheter som ni.
Ja, jag tror de gillar ju att visa på den här delen i poken, alltså som det faktiskt är, att det är ett skicklighetsspel liksom, och det är väl ett utmärkt sätt att visa där då liksom. De kan få ut det genom att jag och Petter kan mötas, och liksom man kan dra de här synergierna eller de här liknelserna med skidåkning eller idrott på det sättet. Det är väl inte första gången det har hänt heller liksom. Men sen är det klart att det är intressant. Folk tycker det är kul när jag och Petter möts, och när det är på ett annat sätt än skidåkning. Så att det finns ett kommersiellt värde där också liksom, såklart.
Och så vet vi ju hur era meriter som skidåkare tillsammans, vet vi ju. Vad är det som skiljer er som pokerspelare då? Är ni lika sluga båda två då, eller?
Nej, Petter är väl, han är väl mer aggressiv ska man säga. Det är väl lite grann som han är som skidåkare också kanske. Jag är väl mer den som är väl bättre kanske i, alltså på lång sikt, orka sitta länge, och liksom turneringsspel handlar väldigt mycket om tålamod. Alltså du sitter 12 timmar om dagen och det är inte många händer du spelar, utan det är mest bara sitta och vänta på bra kort och sen vara kall och göra rätt saker när du får det. Jag ska inte säga att jag är bra på det, men det är väl det som är min styrka i alla fall som pokerspelare, om jag har någon. Men Petter är väldigt, han är aggressiv och liksom ger sig in i alla situationer liksom, och är mer på tå och sådär. Och förmodligen så är det väl kanske lite bättre att vara åt det hållet, men inte för mycket liksom. Det är risk att du förlorar allt, speciellt som du ska spela en turnering liksom. För då har du ju din insats, och när du har du liksom, du kan inte bara hoppa in igen liksom. Då är du out.
Har du haft någon kontakt med Petter efter det som hände i våras med rattfyllan och allt efter det?
Nej, det har jag inte. Men ja, ska vi till, det är sällan vi har jättemycket kontakt ändå liksom, förutom när det är tävlingar och ja, ibland att man har slängt iväg några sms åt varandra liksom. Men nej, jag har inte haft någon kontakt med honom, och han har väl inte hört av sig heller.
Hur ser du på hela den historien?
Ja, det är klart, det är en tråkig grej liksom, och känns ju väldigt onödigt. Jag tror han själv förstår ju det nu, vad det verkar som. Men hur som helst, det är ju svårt att få det ogjort liksom. Men det är ju mest att vara glad att ingen blev skadad liksom, att det gick bra. Det är ju det som är ja, grejen hela, att det gick ändå bra liksom, och det var ju väldigt tur att det inte hände. Det var ju väldigt tragiskt om någon hade liksom, ja, blivit skadad eller till och med omkommit liksom. Så att, och det får väl hoppas att han känner det själv, och det gör han väl säkert, att ja, det kan ju vara en väckarklocka att man kanske inte ska göra såna här grejer liksom, och kanske tänka efter lite mer liksom. Mm.
Du kommer köra Tour de Ski i vinter nu som uppladdning inför Falun, och det där har ju olika åkare varit olika. Det är ganska många som avstår Tour de Ski inför VM. Varför kommer du att åka?
Ja, jag känner att båda vägar är väl rätt på något sätt. Jag tror att man kan lyckas. Och jag har gjort båda vägar tidigare inför ett VM eller OS. Ibland har jag kört touren, ibland har jag inte gjort det. Som i fjol då. Men jag ser det, dels så tycker jag ju att jag gillar ju att tävla liksom. Jag tyckte som det var i fjol, så var det inget kul att sitta hemma och titta på där. Jag hade väldigt gärna velat vara med liksom. Man kände mig i bra form också och sådär. Så det var lite jobbigt på något sätt. Men mest är det väl för att jag tycker att touren är ett bra sätt att faktiskt komma i form. Man blir väldigt härdad av den, och man är inte rädd för att ge sig in i den här kampen mot sig själv. Alltså, när man tävlar så pass många tävlingar på rak så blir man väldigt van vid det. Liksom, man blir inte skraj för att få liksom, bli trött och mjölksyra och allt det här med att kämpa och sådär. Så jag tror att det är ett väldigt bra sätt att liksom kicka igång sig själv lite grann. Sen är det väldigt viktigt att man ja, låter sig återhämtas efter touren. Och risken är väl lite grann att det är, klart det är högre påfästningar på kroppen, och det kanske är lite risk att man blir sjuk eller sådär. Men så är det ändå. Jag blev sjuk i fjol, och det hade ingenting med att jag inte körde touren, eller det var innan det, och liksom det, man kan alltid bli det, så att det är liksom, jag tror att liksom fungerar allting som det ska, och man får rätt återhämtning och liksom man får i sig energi och allt efter de här tävlingarna, och resorna flyter på smidigt, så tror jag inte att det är något problem liksom.
Hur mycket styr du över det upplägget, och att du bestämmer, eller ni bestämmer att du ska köra touren, eller exempelvis alltså, det, överhuvudtaget när det gäller upplägget på din träning?
Nej, jag styr väl allt så. Det är klart jag lyssnar på folk liksom, och hör vad de tänker och så. Sen går jag väl alltid min egen väg så, vad jag känner. Men ofta så stämmer det ganska bra överens hur vi ser på saker och ting, jag och tränarna och sådär. Så det är bra. Men det är klart, det är jag som fäller eller slutgiltiga valet liksom. Och det gillar jag. Jag gillar att ha mitt eget, alltså att det är mitt eget ansvar hur jag lägger upp träning och tävling liksom. Det känns jag gillar att få det ansvaret själv liksom. Jag tycker det känns bättre att kunna liksom, om man gör rätt eller gör fel, så är det alltid skönt att kunna gå sig själv och liksom antingen klappa sig på axeln att ja, men det var bra gjort, eller kunna gå till sig själv och vara kritisk. Det är en ganska skön grej på något sätt, att man liksom vet att man ansvarar själv för sin plan liksom.
Men du har familj nu och barn också. På vilket sätt har det förändrat dig? Om du har förändrat dig?
Jo, det är klart det förändrar en sådär. Som person så blir man väl lite mer... jag vet inte. Jag tycker man blir ju till det bättre, helt klart tycker jag. Så man blir lite mer vuxen. och man får lite mer... jag tycker man tänker lite grann mer på... vad ska man säga, moral och värderingar, vad ska jag säga. Jag tycker att man blir lite mer engagerad. Man har ju någonting som man bryr sig om väldigt mycket där hemma liksom, och vill att ja, det ska gå bra för Tuva och hon ska få en bra uppväxt och allt det där. Och samtidigt känner man blir så här, ja, men det, man påverkas mer när man ser andra barn, och speciellt om de råkar ut för något dåligt. Det är något så här som jag har tänkt på väldigt mycket, att det är klart att jag blir illa berörd när man har sett sånt förut liksom, eller hör berättelsen. Men nu när man har någon referensblick där hemma, då är det nästan att man får fram en tår liksom, när man ser andras berättelser om sjuka barn eller liksom, för man förstår dem på ett annat sätt. Alltså att det skär i hjärtat liksom. Och det har jag blivit lite förvånad över, för att jag tycker inte att jag brukar vara så blöd liksom, men nu har man blivit lite så. Men det är väl en positiv grej. Sen för övrigt så Tuva har varit så snäll med oss så att liksom vardagen är ganska lik på något sätt. Alltså det här, hon sover bra och både jag och Anna får sova, och vi har ju rest ganska mycket med henne och liksom, det har gått bra. Hon verkar tycka det är kul att komma ut och se folk och sådär. Väldigt nöjd på det sättet. Så att i mitt liv så jag har ju liksom haft fortfarande samma upplägg sådär, med resor och så. Och liksom kunna ta med mig Anna Tuva lite grann och så. Det känns ju bra. Och som skidåkare så har jag väl inte blivit särskilt förändrad, skulle jag vilja säga. Jag är fortfarande väldigt... Det betyder fortfarande rätt mycket för mig att åka bra skidor och vara i form och allt det där. Så att det är inte så att jag liksom tagit bort fokus från det, utan det känns fortfarande likadant liksom.
Johan Olsson sa någonting om att, som också tyckte att det var väldigt bra, att han var bättre efteråt, att barnen tar bort egofixeringen som kanske kan komma när man som tidigare när du levde bara för dig och dina prestationer och så. Det är ju lite skillnad.
Ja, lite. Ja, vad ska man säga, lite skillnad där väl, men samtidigt så jag ska inte säga att jag inte är ego, för det är jag liksom. Jag ställer ju mycket krav på Anna och på min omgivning, att för att jag håller på med det här liksom, så måste de anpassa sig ganska mycket. Jag känner ju inte alltid att det, eller jag tycker ju inte att det är kul att behöva göra det på något sätt. Men jag vet att det är under de här åren och de accepterar liksom, och de vill väl, och man får väl vara väldigt glad för att det är så, att de kan tänka sig att göra lite anpassningar. Och det är väl fortfarande lite så liksom. Anna får ju göra mycket hemma, och det är inte så att jag är ju borta mycket liksom, och hon får ta lite grann det ansvaret ibland och vara hemma med Tuva och sådär. Så att jag gör väl fortfarande egoistiska handlingar på det sättet, men jag tror att tankarna är ju, jag förstår ju att så här vill jag inte ha det hela livet liksom, utan jag vill ju också liksom kunna hjälpa till med det som är jobbigt hemma liksom och sådär. Men jag vet ju att den tiden kommer liksom, när jag slutar med det här, så då ser jag fram emot faktiskt att kunna liksom ta ett steg tillbaka lite grann, att inte behöva ställa krav på min omgivning så liksom. Att familjen ska behöva liksom ändra sig på grund av att jag ska kunna hålla på med skidor liksom. Det ska bli ganska skönt att kunna vara lite mer, att ha det lite mer avslappnat så.
Hur är det att, för du är ute och reser väldigt lite, men var det 200-250 dagar om året då?
Ja, det är en hel del.
Det är ju ganska mycket också att vara borta från sitt barn. Hur känns det?
Ja, det är lite jobbigt, det är det. Framförallt att resa hemifrån, och speciellt nu när Tuva börjar bli lite, hon är ju 6 månader nu, och nu börjar det liksom bli att hon är lite mer medveten. I början så var det ju det var ju som att man inte hade blivit pappa än på något sätt, för att det var ju som bara Anna som gällde, och liksom Tuva brydde sig inte i mig särskilt mycket liksom, och det var ju som att man inte fanns riktigt. Men nu när hon blir mer och mer medveten liksom, och känner igen den och sådär, och ja, man kan få henne glad och allt det där liksom, så då blir det jobbigare att åka hemifrån, absolut. Jag tror det kommer bara bli jobbigare och jobbigare ju mer medveten de blir liksom, och så vi får väl se vad det är väl det svåra med det hela liksom, att kunna vara, ja, som sagt igen, att kunna vara lite den där att egoist och åka iväg liksom och göra sitt. Det är väl jobbigt, för att jag vill ju uppleva det där med Tuva också. Jag tycker det är grymt härliga dagar när jag är hemma liksom, och få vara med henne och bara sitta på golvet och liksom latcha. Det är såna små saker som man saknar när man är borta liksom. Men det är ju, man har ju valt det liksom, så är det ju.
Mm. Men när du kan ta igen det så att säga, senare längre fram, när du lägger av och säger att du kan dra dig tillbaka lite grann, kommer du vara ekonomiskt oberoende då?
Jag vet inte, det beror på hur stora utgifter man har. Nej, det tror jag inte att jag kommer kunna vara. Jag kommer inte kunna liksom leva på någon ränta efter det här.
Nej. Men du drar in ganska mycket pengar.
Jo, jag tjänar pengar på det jag gör, absolut. Och det är jag väldigt glad för. Alltså, det är... livet som skidåkare är inte alltid självklart att du kunna leva på det och kunna ha det bra efteråt. Och som jag ser så är det alldeles lagom liksom, för jag tycker att det... Man har haft några tunga år i början liksom, som senior, då man i princip vänder på kronorna liksom, och satsar. Och då är det rätt skönt sen när man börjar kunna leva på det och kan liksom, planera sin vardag. Och, till exempel att jag kan ta med familjen på resa liksom, och stå för deras kostnader och allt. Liksom. Det är ju himla skönt att ha det. Liksom, och att jag har friheten att kunna lägga upp mitt program lite grann som jag vill. Och, för liksom, tacka mina sponsorer för att det är så. Det är mycket de som är tack vare det liksom, och att jag kan ha den tryggheten. Och jag tror att det innebär att man kan hålla på längre med det här liksom, att man behöver inte hålla på och oroa sig för det liksom, att jag har inte nog pengar för att göra den här satsningen liksom. Men jag kommer inte kunna slappna av helt efter jag har lagt av med det här, utan det är nog... Men samtidigt så vill jag inte det. Jag vill ju göra någonting annat. Jag ser fram emot efter skidkarriären och kunna syssla med något helt annat liksom, och ja, jag vet inte vad, men någonting som inte har med det här att göra kanske, eller som är någon annan sorts utmaning. Men det handlar väl mer om det än att tjäna massa pengar liksom.
Hur länge kommer du hålla på?
Jag vet faktiskt inte. Det är svårt att säga. Jag har väl aldrig varit så att jag har haft ett speciellt år eller att jag har tänkt någon speciell att jag då ska lägga av liksom. Jag tror det styrs av dels hur kul det är liksom. Och hur bra det går tror jag. För att som sagt, det är ju fortfarande, det är ju en liksom elitverksamhet, och börjar jag känna att jag inte hänger med världseliten längre och liksom är långt ifrån medaljerna, då tror jag inte att jag kommer att satsa liksom, för att speciellt då när jag har varit på den nivån liksom, så börjar jag tappa min egen nivå, så tror jag det blir inte lika roligt liksom.
Men så du har ingen bortre, alltså du har ingen horisont där du säger att jag ska minst den säsongen eller minst så?
Okay. Nej, det, så är det inte. Jag har alltid tänkt att VM i Falun vill jag uppleva liksom.
Ja, det är ganska snart.
Det är ganska nära. Men jag har fortfarande inte tänkt att efter det ska jag sluta liksom, utan jag tror det beror på lite grann hur jag känner. Alltså, det är det som styr.
Mm. Så det kan lika gärna bli att du kör över nästa OS, men lika gärna inte, eller
vad? Ja, typ. Ja. Mm. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte några bra svar. Många vill ju ha det att man ska satsa dit eller dit liksom. Men jag vet faktiskt inte. Det får bli lite grann som det känns. Jag tror det växer fram också liksom. När de känslorna börjar komma liksom. Men det har det ju inte gjort, utan jag är väldigt fokuserad på det som är nu. Och jag gillar ju livet som skidåkare på det. Alltså att träna mycket och vara ute och tävla. Jag ser fram emot det. Jag längtar ju till tävlingssäsongen liksom. Och på samma sätt när jag är i tävlingssäsongen ibland kan jag längta efter träningssäsongen liksom. Just det här att det är ett ganska skönt liv liksom. Så att jag tror det är väl då när jag inte tycker det längre, då slutar jag väl då.
Mm. När man tittar på er och följer er utifrån, så är det också ett väldigt, förutom alla rutiner, träningsläger, ganska hårt, hård träning, att ni kör det racet så pass många månader per år. Mm. Kan du längta en gång efter att bara balla ur liksom, och äta dålig mat och festa och...
Ja, kanske inte just äta dåligt mat och festa, men
balla ur
på det sättet att någon gång kunna ha en semester eller sådär. Det är klart, jag har ju det i april, så är det ju lugnt för oss. Då har vi ju en månad där vi kan göra lite grann vad vi vill. Ofta blir det ändå skidåkning på något sätt. Det är sällan att jag slappnar av så ändå, men till exempel på hösten så hade jag ju... Jag saknar verkligen det där att kunna jaga mycket. Det hade ju varit häftigt, eller kul, att kunna liksom verkligen bo ute i kojan med gubbarna liksom, och vara där en vecka och liksom jaga varje dag. Det hade jag sett fram emot. Eller åka på semester med familjen mitt under sommaren liksom, och som många andra gör. Eller bara liksom vara hemma och ta en grillkväll och liksom inte behöva tänka på att jag ska ut klockan 6 och träna. Och när de andra tänder grillen, då ska jag ut och köra intervaller liksom, och slita. Och hela tiden gå med det där att imorgon så är det nästa. Liksom, det tar aldrig slut där. Att, när man har gjort en bra dag med 5 timmars träning eller vad det är, tuffa intervaller och sånt där, så kan man ju tänka att det är, kan man slappna av och känna vad skönt att ha gjort det. Men dagen efter ska det ju på åt igen. Liksom. Så att man slappnar som aldrig av liksom, och känner aldrig att det är... Ja, nu är jag nöjd med det som var. Liksom. Nu har jag tränat bra den här veckan. Liksom. Ja, gött, då kan jag slappna av och ta det lugnt. Utan det är ju bara fortsätter ju hela tiden.
Mm.
Och den där känslan liksom, att kunna rent fysiskt slappna av lite grann. Det skulle vara rätt skönt. Liksom, för att det är ju inte varje dag som... Och framförallt när man tränar mycket. Det är ju, man är ju rätt sliten många gånger. Liksom. Det går ju upp och ner hela tiden. Men att bara kunna... koncentrera huvudet på någonting istället för att liksom behöva tänka på kroppen, att den ska vara i bra trim och så. Det hade varit rätt skönt. Men samtidigt tror jag att man kommer sakna det när man är borta. Det är så många säger som har slutat liksom, att de saknar det livet, att jag kan jobba med kroppen på det sättet.
Om du ser dig själv 10 år fram i tiden, vad ser du då?
Oj, det var en jävla svår fråga. Jag vet ingen aning faktiskt. Jag tror jag har ju lagt av med skidorna då. Om jag inte har gjort det, så får någon komma och säga till mig att det är nog dags att sluta nu. Men det tror jag faktiskt. Jag hoppas ju att jag tror fortfarande att jag alltså, om man får drömma lite, så vill jag ju kunna jobba med någonting som jag är väldigt fri liksom, och kan fortfarande liksom styra min egen vardag lite grann och sådär. Det är ju min dröm, att kunna syssla med något sånt och göra något som fortfarande så vill jag nog resa lite grann, men inte lika mycket som nu så där. Det hade varit, tror jag hade varit kul, satsa på familj och intressen. Det är väl det som jag skulle vilja.
Men... jakt och skoter blir det då?
Ja, lite sådana där grejer. Det var ju naturen liksom. Ja,
det ser man när man följer dig på Instagram också. Ja. Att det är mycket jakt.
Ja,
och mycket motor eller skoter ser man.
Men skoten är väl ett sätt för mig. Och det tycker jag är fruktansvärt kul att köra skoter. Men också komma ut på vintern i naturen och sådär. Men just att vara ute i skog och natur. Det är väl något som jag skulle vilja kunna göra mer. Och det känns ju kul... Jag hoppas att Tuva kommer tycka att det är lite roligt också. Det skulle ju vara oroligt att kunna ta med henne lite grann mer och få vara med henne så. Alltså liksom visa henne fin natur och sådär. Det ser jag framåt. Men sen är inte säkert att hon gillar det. Sen får vi se då. Men det är ju bara en dröm. Sen får vi se. Jag kanske hamnar på något halvtråkigt jobb. Det vet man inte. Men jag hoppas inte. Man måste alltid tänka positivt.
Jättebra. Jag är nöjd. Tack så mycket.
Ja, tack själv.
Och nu är årets världsgruppssäsong igång och vill jag höra mer från både Marcus Hellner och Petter Northug under vintern. Olof Lund, min kollega, har också en podcast med intressanta fotbollssamtal, och det finns en hockeypodd också som Niklas Wikegård gör. Acast och iTunes är platserna som ni hittar poddarna på. Min finns också på tv4.se/sport. Nästa vecka är det världscuppremiär i skidskytte. Det blir poddgäst därefter. Vi hörs!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.